kommer du med raska steg. Hej.
Jag tänkte bli sen.
Ja, ingen fara. Jag kom med en halv minuts marginal jag också. Ska vi sätta oss ner någonstans? Långt fram. Nu får du nog berätta om din tidigare arbetsplats. Vart är det vi har kommit?
Jo, den här kyrkan byggdes 1786. Blev den färdig. Och det här, för det fanns det en liten kyrka här på området. Den blev för liten. Och det föll ner någon ankarstock ett och tre miste en gudstjänst. För de hade utvidgat den och gjort något tekniska misstag. Och så fann de att de måste få en ny kyrka något. Och då fick de dispens, man måste bygga stenkyrkor. För att det hade brunnit för mycket träkyrkor. Men de fick dispens, de fick bygga den här i trä. Och de fick en man att rita den som hette Johan Elfström. Och han var byggmästare från Sverige. Som var anställd i gamla Vasa då de byggde hovrätten som numera är Korsholms kyrka. Och han anlitades att rita den här kyrkan. Dessutom ritade han också Replots och Pörtoms kyrkor. Och de liknar ju varandra, alla tre. Förresten, när radion var här en gång, en av många gånger, ska ha gudstjänst, så frågade jag teknikern före om det är något problem här med ljudet. Nej, det finns tre kyrkor där det aldrig är något problem. Och det är Replots, Solv och Pörtom. Aha! Om det beror kanske mest på att de alla är rektangulära och icke korskyrkor. Mm. För det är i korskyrkorna som det blir problem lätt. No, jo, det är fin akustik här och fungerar bra också till och med utan högtalare. Ja, 1786 blev den här färdig. Den heter Helga Trefaldighetskyrkan faktiskt. För att den är invigd på Trefaldighetssöndagen. Ingen människa kallar den så egentligen. Den heter Solvkyrka. Sen hade man i 10 år hade man inte någon altarprydnad egentligen. Och så fanns det en snickarmästare som hette Schultz. Fredrik Emanuel Schultz här i Solv. Han var gift med en kvinna här och han var chatullmakare, finsnickare. Men han var prästson från Arboga i Sverige. Och han hade två skutor som han idkat trafik med ända till Stockholm här längs kusten. Och han fick nys om att i Hudiksvall hade man lyft ut en fin altaruppsats ur kyrkan då den var 90 år gammal. Den var inte moda längre, det är barockstil det här. Och den fanns till salu och han köpte den. Och man tror nog ganska säkert att det var han som också transporterade den hit till Vasa och Solv. Och den går att ta i delar, alltså nog, och det gjorde de förstås.
Ja, för den är stor.
Den är stor.
Jättehög. Och,
jo, hög. Den är så hög så att jag tror att figuren där uppe föreställer Gudfader, fast man egentligen inte får göra någon bild av Gud. Men jag tror nog att det föreställer Gudfader och han skulle sitta uppe på toppen. Men han rymdes inte där i Solkyrka. Han har kommit ett steg ner. Och då trodde jag att bakom honom, det finns ju strålar där. Mm. Och då brukar det vara Guds öga. En triangel och Guds öga. När vi restaurerade den under min tid här på 80-talet. Och man tog ner det. Så var det inte alls något Guds öga där. Utan det var en bild av ett mans ansikte som inte var något speciellt vackert heller. Och det var han som hade donerat altaruppsatsen förstås. Det var hans ansikte.
Altaruppsatsen i Solv kyrka sträcker sig ända upp till det välvda kyrktaket, överdådig i sin barockstil. Här finns bland annat flera träskulpturer föreställande bland andra Moses och Petrus och ett par målningar i mitten, den nedre med Jesus på korset och den övre, lite mindre målningen där Jesus lyser med uppståndelsens skimmer. Altaruppsättningen är gjord i Hudiksvall i Sverige omkring år 1700 av en Måns Jonsson Granlund och den sammanfattar Bibelns berättelse på ett fint sätt. Börjandes med nattvarden berättar pensionerade kyrkoherden Ingmar Wäckström.
Vi har längst ner har vi Jesus sista måltid med lärjungarna när nattvarden instiftades och det är utskurna tre figurer och förgyllda. Och i mitten har vi då en tavla med Jesus på korset Och målaren hette Dionysius Mauchhoven. De tror att han var son till en holländare som hette Munnichhoven och som jobbade i Sverige. Och så har vi, om vi går ett steg högre upp, så har vi till vänster en yngling som har ett stort kors. Och på högra sidan har vi en annan som har ett hjärta. Och det är alltså tron och kärleken. Och då frågar man, vart tog hoppet vägen? Hoppet finns i mitten. Först har vi alltså Jesus på korset. Ett steg upp har vi en annan målning där han är uppstånden. Han visas som segraren. Han trampar på en drake och på döden. Ondskan och döden har han besegrat. Det var någon församlingsbo som hade suttit och räknat alla änglar här. Och det var väldigt mycket mer än jag har sett. Jag har aldrig tittat så noga.
Ja.
Men sen var det de som var arga och sura på den här uppsatsen. Därför att på båda sidorna, till vänster och höger, är ju förfärliga drakar. Fula drakar. Här riktigt vid kanten. Jättestora. Och de symboliserar ondskans makt som vill åt Guds herravälde och Guds gärning. Och det där tyckte man var hemskt.
Och att man såg det, för jag har aldrig sett det där. Jag bara uppfattade det här som en barock utsmyckning. Men det är ju drakvingar och skärt.
Ja, det är först när man ser huvudet på de där drakarna som man ser vad det handlar om. Jo. Det finns väldigt mycket i den här altaruppsatsen om man sitter och granskar den. Jag har nog hållit flera predikningar över olika detaljer i den också. Och den är en fantastisk fin prydnad. Den dyrbaraste skatt vi har här i kyrkan. Jag sa åt kyrkorådet i tiden att vi borde egentligen på utsidan rita upp var man, ifall den skulle brinna, var man skulle med motorsåg måste såga upp och få den utvält för att rädda den. På 1920-talet skulle museiverket Helsingfors, de ville köpa den och fara iväg med den. De skulle betala 20 000 mark som en tavla skulle kosta. Vi ska ha fått bekosta ramen själva här i Sol. Och det märkliga var att kyrkoherde Lundberg, som var en sällsynt klok man, var för det här. Jag tänkte att hur i all världens tid. Så jag tittade lite efter i handlingarna och det visade sig att han ansåg att denna kyrka med kärat spåntak är så brandfarlig så den kan brinna ner när som helst. Och då skulle altaruppsatsen vara säkrare i Helsingfors, i museiverket. Men folket här motsatte sig så väldigt kraftigt det här. Så det blev inte något av, gudskelov.
Ja.
Och kyrkan står in. Mm. Och det är vi tacksamma för.
Mm. Och det här är ju tankar som aktualiseras nu med Notre Dame-branden.
Jag säger det.
Ja.
Sen vi fick brandalarm. Det fick installera vi under min tid också. Rakt till Räddningsverket. Så. Det är så känsligt. Så det har kommit hit, vet ni, bland brandkåren och tittat in. Om vi har haft väldigt mycket levande ljus som vi har vid jultiden någon gång, någon sån där ljusfest. Och en gång när de slipa fönster här under läktaren, då kom brandkåren. De reagerade. De har varit lika glada varje gång att det inte brinner.
Men inte alla nymodigheter för enbart gott med sig, berättar pensionerade kyrkoherde Ingmar Wäckström.
Att det här sen det installerades elektrisk värme i kyrkan. Man eldade med kaminer i gamla tider. Men sen det installerades elektrisk värme och började hålla värme på, alltså grundvärme på också, så blir det för torrt i kyrkan. Och sen då man värmer upp till helgarna och så lite ner igen och så påverkar det de här ytorna här. Vi hade ju en pneumatisk orgel när jag kom hit, alltså som går med lufttryck. Och när jag då införde att det ska vara aktpredikan i stilla veckan varje kväll, så gistna orgeln, så på kärtorsdagskvällen så suckade den sista suck. Och då var vi utan orgel på långfredagen, och det är helt korrekt, man, bra. Sen hissade vi upp en elorgel dit till påskedagen. Och småningom fick vi den reparerad. Men den gistna, det blev för torrt. Det var bara det.
Och så här i stilla veckan, saknar du jobbet som kyrkoherde i Solförsamling? Eller är du nöjd med de år som du fick?
Ja, Jag hamnade ju i tjänst nästan ett helt år här 2010 då de var utan präst. Nästan ett år var jag i tjänst då. Och då blev jag nog trött. Och det, på något sätt tyckte jag att det administrativa har blivit mera än på min tid. Alltså det skrivjobb och sånt. Alltså tänk att man till exempel om man skulle fara på en utfärd med pensionärerna så måste man ha en skriftlig räddningsplan på förhand. Och jag sa bara att de skulle ha sett hur vi levde till med scoutarna i skogen på 70-talet. Vi såg noga efter dem men inte hade vi några skriftliga räddningsplaner. Vi hade scoutläger i Bötonbergen och det får 16 skidor av. Och inte en enda personskada. Vilka volter den gjorde.